Det här är Stormens utveckling, avsnitt 154 med mig, Ola och Liv.
Mm.
Och du ska prata om laddningen i ordet boomer i veckans avsnitt.
Mm, det stämmer.
Så mer om det sen. Men jag börjar här då. Det här är inte ett avsnitt av frågelådan. Men jag tänkte ändå ta avstamp nu lite här i lyssnarinteraktion.
Mm.
Att lyssnare har hört av sig till mig angående Mastodon. Om det är så man uttalar det. Hallå, nu är Mastodon här, säger de till mig.
Just det.
Har du hört talas om Mastodon?
Ja, det är någon slags alternativ till Twitter, eller?
Precis, precis. Det är Mastodon som gäller nu tydligen, skriver folk till mig. Och säger om det? Att det är en slags sociala medieplattform.
Ja.
Och anledningen till att många pratar om Mastodon just nu är ju då att det är oroligt på Twitter.
Mm.
På grund av Elon Musks övertagande av plattformen då.
Mm.
Och det finns då en oro bland Twitter-användare för vad som ska hända för att, därför att många ser Musk som oberäknelig och knäpp och han har, sen övertagandet har han sparkat hela gamla styrelsen och massor av anställda och håller på att göra moves, verkar det som, uppfattas det som, för att konsolidera envålds makt över Twitter.
Mm, mm.
Och framförallt är det då det här att han har utlovat mer yttrandefrihet. Vilket då när det kommer från honom tolkas som att det kommer bli mer fritt spelrum för högerextremister på Twitter.
Mm.
Och det här är då bakgrunden till att det pratas om Mastodon
mm.
som ett alternativt sätt att sociala media, säg, hålla på med sociala medier.
Mm.
Framförallt då bland så här, ja men typ progressiva på Twitter pratar om att nu är det Mastodon som ska bli det nya. Och Mastodon har funnits i flera år. Men det har liksom mest varit en sån här fringe-grej då för entusiaster.
Mm.
Men nu i och med Elon Musk har Mastodon då börjat bli en grej också mer bland vanlisar. Enligt Mastodons grundare Eugene Roshko har Mastodons användaravtal fördubblats sedan 27 oktober. Sedan Musks Twitter-övertagande. Folk hör av sig till mig och tycker att jag väl borde vara på Mastodon. Och vara en Mastodon-förespråkare.
Ja.
Så mycket som jag har gnällt och gnylat om sociala medier leda i allmänhet och om Twitter-helvetet i synnerhet.
Ja.
För det kan då kanske låta som, utifrån vad jag har sagt i den här podden, så kan det tydligen då låta som att Mastodon är vad jag är ute efter.
Mm.
Att Mastodon är decentraliserat.
Mm-hmm.
Det är inte då en plattform som ägs av en person eller ett bolag, utan det är ett stort gäng sammankopplade servrar. Som administreras av olika personer eller olika organisationer eller olika företag. Vem som helst kan starta sin egen server.
Mm.
Och det är då så på något vis. Alltså jag kan ju inte det här alls utifrån någon egen erfarenhet. Utan det här är utifrån artiklar jag har läst nu bara. Men det är typ så då att man kan kommunicera med alla på hela Mastodon.
Mm.
Men det är också så att man har sina servrar. Man är på sin server. Att jag kanske är med i servern för att diskutera K-pop eller katalansk självständighet eller operativsystemet Linux eller fotbollsallsvenskan eller svensk inrikespolitik. Och posterna jag får upp i min feed är då de som kommer från de på min server.
Mm-hmm.
Det liksom är min timeline. Det är inte liksom då från hela världen, från vem som helst på hela Mastodon.
Får man välja då liksom vilken server man är och de är uppdelade efter teman typ för vad man vill diskutera? Eller?
Ja,
okay.
Så har jag fattat det. Och jag vet inte om man kan ha flera servrar parallellt eller om man bara har en som sin hemmaserver.
Man får bara ett intresse.
Ja, det verkar ju lite
man
konstigt.
Man väljer en gång K-pop och sen så, så kan det ju inte vara.
Det verkar alltså, lite...
Man går med när man är 16 och då är man intresserad av
skatepunk
och sen så blir det ens liv då det, resten av tiden man har sitt konto.
Det hade i för sig kanske varit enklare. En enklare tillvaro. Men men exakt. Ja, men det borde inte vara så. Det borde vara ändå att man kan tillhöra flera servrar antar jag. Eller i alla fall byta mellan servrar såklart. Men Jag vet som sagt inte, men i alla fall det finns det här extra lagret då som gör att man är på sin server och det är det som är ens feed, det man får upp hela tiden i sin timeline. Och det kanske då gör att det ska handla mer om kommunikation och interaktion med likasinnade snarare än det här att bara ställa sig på ett berg och ropa till alla som är Twitter mer.
Mm.
Och som då kanske också då blir ännu mer då, vad ska man säga, profilcentrerat, att jag bara går upp och ropar och hoppas på att bara extrahera maximal interaktion från vem som helst, eller respons, eller likes.
Men sen, det blir mer som ett forum, alltså typ ett diskussionsforum som Flashback typ, eller?
Ja, exakt. Det kanske blir mer av diskussionsforum snarare än profilbyggande.
Mm.
Jag vet inte om man kan uttrycka det så. Men samtidigt finns också då möjligheten att nå ut till alla. Och om du gillar en post som är på någon annan feed, på någon annan server, kan du dela den också, dela in den i din hemma feed, i din hemma server. Och också då det här att de som äger feederna, de som äger de olika serverna, de får ha sina egna uppförande regler.
Mm-hmm.
Så de kan kasta ut dig.
Okej.
Men då kan ju du vara med på en annan server med andra regler.
Mm.
Eller kanske starta din egen server för likasinnade.
Just det.
Så det finns då inte den här totala till en person eller en enhet centraliserade makten över all moderering.
Nej.
Som den som bestämmer över Twitter har. Just. Eller YouTube eller de andra liksom Silicon Valley-jättarna. Att det finns liksom inte det där då att, liksom, att en person kan slänga ut dig från allt, från hela internet typ.
Nej.
Utan det finns massa rum som kan ha sina egna modereringsregler. Ja, men i alla fall, som sagt, jag har ju inte då den egna erfarenheten av det här, men så som jag då har förstått det utifrån artiklarna så är det så här på något vis som tanken är då att Mastodon ska skapa en helt global sammanslutning, men den är inte då centraliserad och kontrollerad av en enhet, utan det är en federation av nätverk av många små instanser. Det kallas det Fediverse, den här typen av liksom, social media eller sociala nätverk. Universum av federationsuniversum. Och sen är det också då att till skillnad från Twitter och de andra sociala medierjättarna gör Mastodon ingen vinst, har ingen reklam och samlar inte in användarnas data. Och det har då den här ären utav gamla internet, menar många.
Mm.
Det känns som internet innan man bestämde sig för att det bara skulle utgöras av 4 sajter, säger Mastodon-veteranen Mattias Wardenstein i en artikel i Flamman från i tisdags.
Mm.
Ja, precis. Ja, men så det är sådana saker då som kanske låter som att Mastodon är någon slags svar på de
kritik.
Olika typer utav så här tech-kritik vi kanske har lyft i tidigare avsnitt av det här.
Mm.
Vi har fått ett mejl till våran frågelåda från lyssnaren Elias som driver lite med oss, eller med mig mest, om hur jag låter då jag ojar mig över att känna mig som en då fånge på de här enorma sociala medieplattformarna och att det inte finns några andra alternativ. Han skriver liksom att olika varianter av det här har varit uppe i många av era avsnitt. Just nu tänker jag mest på avsnitt 130. Där Ola och Liv sa ungefär så här, apropå att Elon Musk tydligen behövde rädda yttrandefriheten genom att han köper torget Twitter. Då lät vi så här lät vi, du och jag. Vi borde decentralisera makten över modereringen. Ja, det borde vi verkligen göra. Det är ju solklart, sa en av oss sen, enligt Elias.
Mm.
Helt klart att det här är kritiskt för demokratins framtid, sa en annan av oss sen. Oj, 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 vad viktigt och önskvärt det är. Om det bara funnits något sätt att decentralisera hur modereringen går till, det hade varit helt underbart och en räddning för mänskligheten. Men tyvärr, vi vet ju inget sätt att lösa det. Nej, vi har verkligen ingen aning om något alternativ till att ha en central makt som bestämmer. Så vi får fortsätta ha det så. Så.
Det var en träffande satir kring oss.
Ja, exakt. Han har fångat att det är en perfekt tonträff av ungefär exakt
Nej, men
hur det lät.
Han har ju rätt förmodligen. Alltså, men jag vill minnas att när vi har pratat om detta att vi ändå kanske har sagt att det kanske finns redan.
Mm. Eller? Ja, det har vi kanske. Ja, vi har sagt att det kanske
jag
finns.
Jag vet att vi har sagt det. Men, ja. Men absolut, han har absolut en poäng. Han har helt rätt. Men sen är det väl också så med dem, alltså det är väl också lite grann då liksom att det är klart att det finns alternativ så att säga. Mm. Men i och med att det är så dominerande, den här uppsugningsförmågan som just de här fyra sidorna har, som de refererar till i Flamman, gör att absolut, man kan ju sitta så ett antal entusiaster i något annat forum, men eftersom det inte är där alla är, så blir det liksom inte ändå ett maktcentrum.
Nej, exakt. Ja, men det är den här liksom nätverkseffekten, att styrkan i nätverket är att många är där. Liksom.
Mm.
Men vi kan återkomma till det. Men precis, han skriver vidare här, Elias, då efter att ha gjort den här imitationen av oss, så skriver han: för mig var det där lite frustrerande att lyssna på, för jag vet ju att det finns alternativ. Så himla tydligt när det gäller just Twitter, det alternativet Mastodon finns och fungerar alldeles utmärkt, skriver han.
Mm.
Men då, med allt detta sagt, ska jag då bli en Mastodon-person? Är jag intresserad av att använda Mastodon?
Mm.
Nej, det är jag inte.
Nej.
Jag är inte intresserad av att bli en Mastodon-användare. Trots all fakta och logik ni Mastodon-entusiaster kommer med, så är det ändå så att det är min mage som måste avgöra.
Mm.
Och den säger nej.
Den vänder sig.
Ja, vill jag ladda ner en till app till min telefon? Vill jag ha mer sociala medier? Vill jag ha, ja, men vill jag ha en till symbol att stryka min skinnflodda tumme över? Att, ja, men, ja, precis. Magen vänder sig. Alltså, det är ju hela ens kropp och väsen skriker nej.
Mm.
Man har en fysisk motreaktion.
Mm.
Eller det är bara hela känslan kring allt med den här, alltså den här tech-tröttheten, att varje gång någon säger ladda ner den här appen, alltså så känns det som
känns
att
helt fruktansvärt.
Det känns som att de mobbar en. Förskolan mobbar en när de ber en ladda ner en app för att anmäla sjukfrånvaro. Liksom. Mm. Det är
ett helt sinnessjukt krav på en människa. Eller liksom att, så här, för att få beställa den här nudelsoppan, så måste du ladda ner en app.
Det finns ett väldigt starkt grundmotstånd där, att vi har hamnat där nu, att varje gång någon, det går kanske inte att försvara intellektuellt och det kanske är fånigt och så vidare, men det är de facto så att jag tror de flesta känner igen sig i det, att det är ett bara raseri man känner inför att behöva ladda ner en till app liksom. Så bara den grejen gör att det blir ett stort hinder, att det blir liksom en tröskel att komma över. Så, fast jag har faktiskt laddat ner Mastodon-appen, ska jag säga. Jag har registrerat en användare. Men jag tittade på det liksom bara en sekund och drabbades bara av en akut trötthet. Att jag visste inte vad jag skulle göra där. Och du vet, ska jag lägga några timmar på att botanisera runt och förstå hur det funkar? Det kändes bara, jag menar, magen säger nej liksom. Så, och jag menar, det är väl möjligt att jag blir en Mastodon-användare förr eller senare. Men alltså, grejen är väl att man lockas inte till att bli det bara på grund av en beskrivning av att strukturen för hur man interagerar på Mastodon är smart.
Nej.
Utan det handlar ju liksom om innehållet i interaktionen i så fall.
Vill du diskutera katalansk självständighet med 50 000 personer?
Ja, det är först det. Det är inte, alltså, vilka är där och pratar om vad och så vidare.
Mm.
Alltså, vad ska vi ha det till? Den här smarta strukturen.
Mm.
Alltså, vad ska den göra för mig?
Mm.
Eller för min grupp?
Mm.
Jag har läst nu precis den här i tidigare avsnitt nämnde nederländske medieteoretikern Gerrit Lovink. Hans.
Jag tycker om din ambition i uttalet.
Ja,
du är som en person som säger Barcelona. Att du måste säga ett perfekt. Gerrit, varje gång du pratar om honom.
Hitta precis rätt plats i gommen och ta avstamp ifrån.
Du har verkligen hittat också rätt plats i gommen, för det låter
det
väldigt...
Vet inte.
Jag tycker liksom det låter som att du har hittat absolut mest perfekta nederländska uttalet.
Ja,
så jag förstår att du använder det.
Ja, jag vet inte. Vi kanske har någon nederländsk lyssnare som kan ha åsikter om det. Men det är precis. Men jag tar i från tårna i alla fall.
Mm.
Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna.
Mm.
I dina nederländska nu gick det inte. Ja, men i alla fall, Jared Lovink, hans nya bok Stuck on the Platform har jag läst. Mm. Som då, ja, som titeln antyder, så handlar det om att vara fast på sociala medierjättarnas plattformar. Att vara stuck on the platform och hur vi eventuellt ska ta oss därifrån. Och Mastodon nämns för övrigt liksom i den här boken som en så här bra och inspirerande grej. Men det är också en passage i boken, apropå det här jag sa nu, där han citerar en som heter Francesca Musiani, som är någon annan internetforskare. Men hon säger då att när det gäller det här liksom med techkritik och kritik av internet som det ser ut idag, så blir det här liksom pratet om decentralisering, det blir ofta ett mål i sig själv. Att man så här pratar om att vi behöver decentralisering, att det blir som ett mål i sig själv. Liksom utan diskussion om vad som är avsikten och vad som är den önskade effekten av det.
Så det kanske problemet är att man inte vill vara social man och människor. Hur ska man lösa problemet med social media när grundproblemet är att man inte vill interagera med andra?
Precis, jag hatar internet har jag sagt länge. Så när det problemet blir löst så kommer nästa problem. Jag hatar människor.
Jag vill inte ha ett samtal eller en diskussion med någon. Jag vill inte höra någons åsikt om något. Ja, det är svårt.
Ja. Nej, men hon, Musiani, säger det att arkitektur är politik. Men det ska inte förstås som ett substitut för politik. Om du förstår vad som menas med det här sammanhanget. Att hon säger att man är liksom för snar att anta att decentraliserade protokoll på grund av deras tekniska egenskaper automatiskt kommer skapa decentraliserade politiska, sociala och ekonomiska resultat. Att det är förvisso politik hur internetarkitekturen utformas, men vi måste göra något med den internetarkitekturen också, vilja något med den för att det ska bli politiska resultat också. Alltså det, ja, men det är väl som att det inte är att göra uppror mot påven i Rom och starta reformationen bara att uppfinna tryckpressen.
Nej, just det.
Utan det är ju att som Martin Luther vilja skriva de här upproriska skrifterna. Och sen gör tryckpressen att det kan få ett helt annat politiskt resultat än vad det hade fått utan den. Man blir inte protestant med argumentet att tryckpressen finns.
Nej.
Den är uppfunnen. Det räcker inte i sig själv. Utan man blir ju det för att man gillar Martin Luthers idéer. Och anledningen till att de idéerna går att sprida så bra är tryckpressen. Men det är ändå först idéerna som behövs. Såklart. Och på samma vis är det ju när man får reda på vad folk vill eller vad folk gör på Mastodon. Alltså det är ju det som kan locka in en. Och då gör kanske strukturen att det blir en väldigt bra och så här, fruktbar miljö för att engagera sig med de idéerna. Men det är ju idéerna som är grejen då först och främst. Inte strukturen som idéerna kan frodas i.
Just det.
Det är lite så här, i samma anda eller lite samma grej där som vi pratade om i avsnittet efter valet, att vi pratar om det här att unga är höger.
Mm.
Och man säger då så här att ja, men vänstern borde vara på TikTok.
Just
för det är där alla unga är. Mm. Och högern dominerar totalt på TikTok. Och det är förvisso sant då att ja, men vänstern borde vara på TikTok. Men det första är kanske snarare att vänstern borde ha något att säga.
Mm.
Om vänstern hade haft en mer tydlig idé om vad man ville säga till unga människor.
Mm.
Vad man vill erbjuda unga människor. Då hade man kanske varit på TikTok också.
Mm, mm.
Ja, men det är väl bara det då att det är som, ja, det är som sagt, så är det liksom när man får reda på vad folk vill, vad folk gör på Mastodon. Alltså det är ju det som kan locka in en. Och jag menar då absolut inte att Mastodon måste handla om politik eller liksom politiska resultat på det viset som är politisk aktivism. Att det är så här, det viktiga för mig, men inte vet jag, men då bara sociala resultat då, eller vad man ska säga.
Mm.
Alltså vad är det för kul som pågår där,
ja,
som kan förhöja mitt liv?
Mm.
Vad är det för sjukt intressant jag missar?
Just det, men jag tror för sig att det finns vissa människor som är mer intresserade av just struktur, alltså vissa killar till exempel,
ja.
Typ att så här, jag kan tänka mig vara på Mastodon bara för att jag är intresserad av det här med olika servrar och sånt och hur de är ihopkopplade.
Mm.
Jag upplever att det finns till exempel en kategori killar som lyssnar på poddar utifrån hur bra ljud poddarna har.
Mm.
Alltså de tycker om att lyssna på en podd med bra ljud och väljer en podd som har ett bra ljud snarare än vilka som har podden.
Och
väljer bort en podd som har ett dåligt ljud. Det spelar ingen roll liksom.
Nej.
Om det är det finns, Keeping Up med Jenny och Malin som har bra bäst ljud, så lyssnar de på den. Hellre än en podd med dåligt ljud.
Och också att de gillar att lyssna på poddar med bra användarvänlighet är det också.
Mm.
Alltså om att de har så bestämt vilken app som har bäst användarvänlighet att lyssna på. Och om till exempel, ja, men om man till exempel som den här podden då inför ett betalvägssystem och det betalvägssystemet av någon anledning inte funkar i just deras favoritapp,
ja,
då slutar de lyssna på den här podden.
Just det.
Hellre än att liksom lyssna på den i en alternativ spelare. Att det viktiga är inte liksom vilken podd jag lyssnar på, utan det viktiga är liksom vilken logga jag har i min display och titta på. Att det är rätt, den appen med bästa användarvänligheten.
Ja, liksom det man är mest intresserad av, det är den här liksom strukturen runt det på något sätt. Det, liksom så här, det kan jag förstå, att man är mer intresserad av liksom själva tekniken och hur det är uppkopplat än... Alltså det finns sådana människor.
Ja, men det är, och det har nog också varit mycket sådana människor då, som har varit såklart på
Mastodon.
Ja, men också för att det som då diskuteras på Mastodon är kanske mycket så här, att det är så här stort med servern som diskuterar operativsystemet Linux. Ja. Att det är så här, sån, människor som är entusiaster för Linux för att det är då en fritt operativsystem istället för
och
Mac OS.
Och just sådana frågor, precis så här, bara hur en arkitektur eller struktur kan se ut. Liksom. Men, ja men precis, det
finns.
Kan man tänka sig.
Ja men det finns, och det är ju sådana som mejlar en liksom ilsket när man pratar om sånt här på det viset. Vi har pratat om det här liksom. Men det är väl bara det att för... Strukturen är då jätteviktig och den är politik, men för liksom oss vanlisar så är bara strukturen i sig ändå ingen sales pitch.
Nej.
Sales pitch, utan det är liksom vilka är där, vad sker? Och framförallt då så blir ju vilka är där kanske en stor grej. Alltså det var ju det som du sa med att om alla är på Twitter så är alla på Twitter och då är det så. Alltså det är det som kallas nätverkseffekten, att värdet av ett socialt nätverk ökar ju fler personer som är där. Så det är liksom, det trumfar ju kanske olika små sådana design features som olika typer av tjänster kan ha. Om en är bättre på det men har inga användare, så det är ändå en sämre tjänst. Att det hade kanske varit bättre om alla som var på Twitter var på Mastodon, men nu är alla på Twitter och då är Twitter värt mer. Även om det kanske är så att Twitter är designat på ett sätt som gör att det blir mer destruktiva utfall av interaktionerna som sker där jämfört med om samma människor hade befolkat Mastodon. Men ja, jag vet inte. Men det är kanske, det kanske blir en stegvis liksom migrering, och efter ett tag så börjar man bara fatta att det sker saker på Mastodon som man absolut inte vill missa. Jag vet inte. Men ja, men som det är nu, jag kan inte lockas bara av tal om användarupplevelse på det här viset. Det var det. Vi går vidare.
Jag har lyssnat lite på ett radioprogram som går just nu på P1 som heter OK Boomer, och det leds av Hanna Engberg och Johan Kroneman.
Just det.
Och det här programmet handlar om generationer och hur olika generationer skiljer sig åt sinsemellan och vilka konflikter som finns mellan generationer. Men jag tänkte inte prata så mycket om det här, liksom själva ämnet, utan jag tänkte prata om en annan sak som jag tänkte på när jag lyssnade på det här programmet då. Och det är då den här laddningen som finns i samhället kring ordet boomer. Alltså att det finns en skamkänsla eller en självmedveten ängslighet och stress i relation till det här tillmälet boomer. Det här ordet hänvisar ju från början till folk som kommer från babyboom-generationen, alltså som är födda mellan 1946 och 1964.
Just det. Men det är ju ganska amerikaniserat. Alltså det är liksom, det har ju inte så lång historia i Sverige.
Nej.
Och hålla på att använda boomer som tillmäle och så vidare.
Nej.
För att i Sverige har man ju mer bara pratat om 40-talist-generationen.
Ja.
Och när folk har pratat om, har använt ordet baby boomers, tror jag folk har trott att det är det man syftar på. Men i USA betyder det då ända in på 60-talet. Liksom. Mm. Men det har inte liksom pratats om som en gemensam kohort i Sverige.
Nej, men nu har ju ordet boomer i Sverige börjat betyda inte bara människor födda exakt vissa årtal, utan ordet har fått en då mycket vidare bemärkelse och betyder nu en människa som inte hänger med En människa som är efter, helt enkelt.
Mm.
Vi kan lyssna bara på några exempel på hur det kan låta. Det här är någon slags nätsändning från DN, tror jag.
Hej, hörs jag nu då? Efter lite om och men. Vad bra, jag känner mig lite som en boomer som håller på att strula på en videokonferens här.
Och här är ett annat från någon valsändning någonstans.
Och det som, förlåt, skulle du säga något?
Nej, det är bara att jag undrar, Facebook är ju lite, om vi ska vara elaka, boomer-plattformen. Är det liksom, är det därför sossarna är starkare där? Eller?
Ja, och sen är det, tänk att det är rätt vanligt också att man använder ordet liksom i förebyggande syfte om sig själv för att visa att man vet om att man inte hänger med, alltså att man måste säga det hela tiden på något sätt.
Mm.
Jag lyssnade på ett avsnitt, till exempel av Läsarpodden nyligen, med de här teologerna Patrik Hagman och Joel Halldorf. Och avsnittet handlade om en bok som de har läst om Generation Z.
Mm.
Och då började de avsnittet med att säga så här.
Välkomna till ett riktigt boomer-avsnitt av Läsarpodden.
Mm. Ja, men alltså bara att man, det här är inget konstigt med de här exemplen. Och jag hade inte ens behövt spela upp dem för att alla vet att det är så man använder boomer.
Man har gjort det själv kanske också.
Man gör det själv också, exakt.
Man är lite klädsamt självironisk.
Ja, alla gör det hela tiden. Alltså säger hela tiden så här att jag, eller man liksom försöker ursäkta att man inte hänger med så där.
Mm.
Så det finns liksom en stark värdering i samhället om att man ska hänga med och att det liksom är pinsamt och dåligt att inte hänga med.
Mm.
Och det här gör också att det liksom är tillåtet att skratta åt eller se ner lite grann på en person som då inte hänger med. Vi kan lyssna lite till en incident som sker i det här radioprogrammet Okej Boomer då. Och det är då programledarna Johan Kroneman som är liksom framad som en boomer i radioprogrammet, så de driver med det lite grann. Och Hanna Engberg som då är en millennial.
Mm.
Och de sitter och pratar med en generationsforskare som heter Anders Parment. Och då plötsligt så ringer Johan Kronemans telefon, vi kan bara höra vad som händer här då.
Absolut, men kanske också förstå lite kontexten.
Alltså, ja, det är ju roligt.
Ja, det är roligt, absolut. Det är superroligt.
Jag tror att, hallå?
Det är också så att boomers brukar inte stänga av ringsignalen.
Ja, men det var precis det jag gjorde.
Stick inte så bra.
Ja, just det.
Så det var lite kul här att de skämtar då, för det är lite pinsamt. Det är lite låg status att vara så här, någon som inte hänger med.
Man borde ha haft en rolig ringsignal. Hade det varit ännu bättre?
Ja.
Att han har liksom en, jag vet inte, en Bruce Springsteen-låt som går igång alldeles för högt som ringsignal eller sånt där.
Just det.
Ja.
Nej, men de försöker liksom sparka igång det här skämtet lite grann kring honom då, liksom att han ska vara, inte hänga med.
Mm.
Och att det är, men min poäng här var att visa bara att det är liksom pinsamt och låg status att inte hänga med. Och det gäller ju inte då bara för äldre människor, utan det gäller för alla generationer.
Mm.
Att det är pinsamt. De har en gäst i studion som är poddaren Michelle Hallström. Och hon är ytterligare yngre då. Hon kanske är 10 år yngre än programledaren Hanna Engberg. Hon som precis skrattat då åt Johan Kronemans så kallade boomerbeteende.
Men då, Hanna Engberg är millennial, så hon är typ kanske 35 då? Eller
exakt,
sånt.
Jag tror att hon är liksom 35 plus.
Och
Michelle Hallström är 25 plus.
Okej, okay. Mm.
Och Hanna Engberg har precis skrattat åt Johan Kronemans boomerbeteende. Och nu berättar då, kommer Michelle Hallström in i studion. Och hon berättar för dem att Generation Z, alltså de som är ännu yngre, generationen under de två då, som är de är under millennials.
Mm.
Då berättar hon att Generation Z skämtar om millennials och hur millennials är. Och att Gen Z tycker att millennials är töntiga.
Mm.
Det finns till och med ett uttryck för millennial-grejer och det är 20. Om något är 20 så är det töntigt.
Okay.
De här franska macaron-kakorna, 20.
Ser jag ut som ett frågetecken?
Svar,
så
ja.
Ser ni rätt.
Men alltså jag ser också ut som ett frågetecken. Helt plötsligt känner jag mig extremt gammal.
Och man känner sig också lite ägd för att de har ju rätt. Alltså man har aldrig tänkt på det.
Mm.
Så då får både Hanna Engberg och Michelle Hallström den här känslan. Samma känsla som jag pratade om innan. Mm. Känslan av att skämmas för att inte hänga med.
Macarons?
Macarons är 20.
20, alltså sådana liksom...
Små kakor.
Små kakor. Gillar millennials att äta sådana kakor?
Ja, det tror jag det. jag tror det.
Att typiskt millennial gillar såna kakor.
Mm, precis. Att de kanske tycker att såna kakor är liksom det mest festliga man kan hålla på med.
Ja, okej. Okay. Ja, jag gillar i och för sig, jag gillar den där genren igenkänningshumor man inte känner igen sig i.
Mm-hmm.
Så det är kul om generation C håller på med det. Alltså, gå all in på någon jättekonstig så här, tvinga publiken till att gå med på att det här är igenkänningshumor.
Mm.
Ni vet hur det är när man går in på ICA, man bara rycker åt sin oxfilé och stoppar den in i fickan. Ni vet hur det är. Men det är det Gen Z håller på med, sån humor. Så här, och ni äter macarons. Alla som är förra på 80-talet äter macarons. Ni vet hur det är. Man bara, ja. Ja, men jag vet väl.
Du känner inte igen dig att vara en galen macaronälskare som ger macarons en bizarrt och oproportionellt stor del av ditt liv. Ja, och här får då både Hanna Engberg och Michelle Hallström den här känslan, samma känsla som jag pratade om innan då, känslan av att skämmas för att inte hänga med och känna sig kanske lite stressad och självmedveten och ägd, som Michelle Hallström uttryckte det.
Mm.
Och det blir ännu värre här direkt. För direkt när liksom Hanna Engberg har fått lära sig att då macarons är 20, så blir de ännu mer självmedvetna.
Det är också väldigt roligt att vi ens sitter och pratar om det nu, för det är nästan lite boomer-beteende. För det här var liksom en internettrend för ett par år sedan.
Exakt.
Men för oss så känns det fortfarande ungdomligt och relevant.
Vi är efter, gud.
Mm. Vänta, vad var en ungdomstrend för ett par år sedan?
Att skämta om millennials, att de är 20.
Ja, okej. Okay. Ja, ordet 20, ja, jag förstår.
Mm. Ja, att liksom göra det, den typen av skämt om millennials har redan passerat. Det. Det är något som alla... Liksom, de gick väldigt snabbt från att skämmas för att de inte visste att macarons är 20 till att skämmas för att de ens pratade om att macarons är 20, för det är något som alla redan har slutat prata om. Liksom.
Mm, mm.
Och på grund av detta så börjar de då självmedvetet att kalla sig själv för boomers, eller det är nästan lite boomer-beteende liksom, att prata om att macarons är 20 nu liksom, i P1, att det blir så här pinsamt liksom, att vara en sån person. Och den här känslan som de har, att vara stressade för det här, det har också till och med ett namn, en populär psykologisk namn som jag lyckades hitta. Och det är att det finns en term för den här känslan, och den termen är FONKU, Fear of Not Keeping Up.
Mm.
Och FONKU är då lite besläktat kanske med FOMO, alltså Fear of Missing Out.
Mm,
det är samma slags ord liksom, men FONKU är då... Självklart då, liksom att det är en stress som handlar om att liksom göra bort sig genom att vara utdaterad på olika sätt och tappa status helt enkelt för att man är efter.
Mm. Det var Skärt Lovink myntade JOMO. JOMO.
Mm.
Joy of Missing Out.
Nej. Ja, vad intressant.
För, ja, det här härliga är att droppa ut, vägra delta.
Just det, men det här känns verkligen som liksom ett så här samtidstypiskt och också liksom ett historiskt unikt tillstånd. Jag tänkte spela upp ett annat exempel på FONKU från Läsarpodden, där de beskriver ganska fint tycker jag, de beskriver sin FONKU här tycker jag då, Joel Halldorf och vad han heter, Patrik Hagman. Nej.
Mm, ja. Det heter han.
Patrik Hagman. Att de pratar om hur det känns för dem när de är på internet.
Hur man skriver, hur man använder emojis, hur man använder skiljetecken, punkt, inte punkt, stor bokstav, sådana saker. Allt det där. Och där tycker jag man känner sig som lite äldre, som väldigt liksom, som en klumpfot, som en liksom, elefant i en porslinsbutik.
Panik varje gång jag ska avsluta en tweet och jag måste fundera på, ska jag sätta punkt eller inte?
Alltså. Vad är det som gäller nu?
Ja. Fruktansvärd sak man fick lära sig här, att liksom en smiley i slutet av ett mail så uppfattas aggressivt. Men vad ska vi göra?
Men...
Det är passivt aggressivt, ja.
Ja, det är passivt aggressivt, ja. I alla fall så... känns det väldigt historiskt unikt att två så manliga teologer funderar på eller är stressade för liksom vad en typ tonåring ska tycka om vilken emoji de använder. Och poängen är att det är liksom rationellt att vara rädd för att inte hänga med. Det är liksom, det är inte så här att alla är ängsliga och dumma för att de är rädda att inte hänga med, utan det är helt följdriktigt att ha den här känslan. Och jag ska snart förklara varför. Men jag bara tänkte på att det här fenomenet, alltså ängsligheten kring att inte hänga med och att vara rädd eller uppstressad kring begreppet boomer, härrör från samhällets acceleration. Mm. Och det är ju det här som den tyska sociologen Hartmut Rosa har en teori om, som du har pratat om tidigare i den här podden.
Mm.
Men nu tar jag det lite igen då. Rosa menar ju då att grundläggande karaktärsdraget i moderniteten är acceleration. Och det är väl egentligen bara så här att allt går snabbare och snabbare. Liksom teknisk utveckling, förändring i sociala relationer och också liksom det egna livstempot.
Mm.
Och en stark drivkraft i att samhället accelererar snabbare och snabbare är såklart det ekonomiska systemet, alltså kapitalismen. Därför att kapitalismen drivs ju av liksom framåtrörelse och expansion hela tiden. Och också då att man vinner tid. Alltså om man vinner tid så vinner man pengar, vilket gör att allting liksom hela tiden maximeras och utökas och effektiviseras. Men det finns också fler skäl till acceleration, men jag ska inte gå in på dem alla här. Men en enorm pådrivande faktor till samhällets acceleration är såklart den tekniska accelerationen, som på senare tid har fått då en helt extrem hastighetsökning genom såklart internet och sociala medier, som ju verkligen driver på acceleration. Det har vi pratat om innan med då till exempel nyhetscykler, att de blir så här kortare och kortare.
Mm.
Och också att det finns himla många användare, så att det finns en sån extrem mängd av information.
Mm.
Vilket gör att man liksom tröttnar mycket, mycket snabbare på liksom ett skämt eller en åsikt eller en take. Eller ett politiskt ställningstagande eller så.
Mm.
Att man redan är dödstrött på det liksom, nästan bara några minuter efter att det har hänt på något sätt.
Mm. Det finns så många röster och så mycket. Ja, alla nyhetscyklar snabbspolas jämfört med för 30 år sedan.
Verkligen, precis. Eller jämfört med innan liksom, sociala medier typ.
Mm.
Och det gör ju också att det är svårt att hänga med och att det sker så snabbt. För att liksom, har man loggat ut några dagar så har man, liksom, så har man missat liksom, massa saker då.
Man Twitter är helt obegripligt bara. Du är borta i några dagar liksom, och går in där. Alltså, det, jag menar den där känslan, det kanske jag sagt förut, men den där känslan jag har av att vara en sån som tittar på Twitter flera, att man har känslan av att vara en sån som hänger med men också inte. För att jag liksom, jag har aldrig läst en artikel eller sett ett inslag eller hört ett inslag som förklarar det här från grunden. Så här, vad är det här egentligen? Utan jag ser att någon meta kommenterar någonting. Någon drar ett invecklat skämt om Tobias Billström. Och då vet man att några steg tillbaka är att Tobias Billström har gjort eller sagt något. Och jag kan gissa ungefär vad det är, men jag vet inte riktigt vad det är som pågår.
Och också liksom att även om man är då liksom inloggad hela tiden, så finns det så många olika saker också. Olika typer av media liksom, att det finns en sorts utbud överhuvudtaget på liksom vad man kan lägga sin tid på om man jämför med innan då. Liksom att så här, om man väljer, alltså så, även om man hela tiden ägnar sig åt att konsumera media för att hänga med, så liksom, säg att jag ägnar en timme åt att förstå Kanye Wests antisemit historia eller whatever, då lägger jag inte en timme på att kolla på The Bear. Alltså vad jag menar. Och om jag kollar på The Bear, som många pratar om, så kommer jag inte hinna lyssna på Taylor Swifts nya skiva.
Mm.
Och om jag lyssnar på Taylor Swifts nya skiva, så kommer jag inte hinna läsa Knausgårds nya. Alltså vad jag menar. Så att det liksom, Rosa skriver om det här. Varje förverkligad möjlighet implicerar ett antal icke-förverkligade möjligheter. Genom att besluta sig för något beslutar man sig också mot andra möjligheter. Möjligheter man då försitter, och de senare ökar snabbare än vad avverkandet av möjligheter kan påskyndas.
Mm.
Och det gör att det skapas liksom sån permanentad känsla av att det finns många områden där man är efter eller inte har följt med eller hängt med, så att säga.
Det är intressant, det är på sätt och vis, alltså jag menar, det är klart att det fanns innan också jättemycket saker du inte hann konsumera och läsa, bla bla bla. Men det är ändå så här att man kan minnas en tid då information var en knapp resurs.
Mm.
Om man ville ha mer information. Alltså sådär, jag vet inte, jag bara kommer ihåg, alltså hur mycket jag kunde älska tidningar liksom. Alltså du vet, att jag så här, alltid när jag satt på ett tåg så väntade jag till att så här, gå av sist för att så här, gå genom gången och kolla liksom, i alla stolsfickorna och se så här, och där, titta där är en SVDs kulturdel, där är en Aftonbladets sportdel, liksom, att det var så bara härligt att få fånga upp dem och alltså att, jag menar, bara att man ville ha, man hade inte nog med information, man behövde mer. Och att det är en så konstig, främmande känsla idag liksom, så här, att jag har jag har liksom haft en så här prenumeration igång på filter liksom, som bara pågått. Och liksom, det är inte som när den dimper ner liksom på halvmattan, det är bara så här, gud, alltså jag vet inte, men jag har sparat 20 long reads från olika amerikanska magasin i min telefon i olika fönster som jag har tänkt jag ska läsa redan, och så ligger den där, och det är säkert, det är bra reportage och så vidare, men det är liksom, alltså känslan för den är bara mer så bara, uff, åh gud, nu är det ännu mer här liksom.
Ja.
Att det, alltså att det är ändå, jag vet inte, det, ja, det är ändå ett tydligt skifte på något sätt.
Mm, precis, och sen också att det händer saker i så många olika kanaler, typ som så här SD Riks till exempel sänder hela tiden, och så här, det skulle väl vara bra om man, varför så du menar, så, så hade lite koll på vad de sa, eller för att de menar, annars är man helt väck om man inte vet vad liksom det näst största partiet i Sverige säger eller vill, eller hur de är. Alltså, förstår du vad jag menar? Men så här, till exempel att följa de sändningarna och tänka med det i den typen av bubbla, eller förstår du vad jag menar? Så här, och sen så handlar det också om då att, eller som han skrev, liksom att allt annat accelererar också då. Också det individuella livstempot. Och, så det är inte bara det här då, vad du konsumerar, utan... Men i alla fall, det här med att allt accelererar så snabbt, en konsekvens av detta, skriver Rosa då, är att halveringstiden för våra kunskaper, inte bara vetenskapliga utan också vardagspraktiska kunskaper, avtar rasande snabbt. Alltså halveringstiden är alltså den tid det tar tills hälften av vad vi vet vid en viss tidpunkt har blivit irrelevant eller ogiltigt. Alltså typ så här, man tänker sig ett bondesamhälle. Innan, när accelerationen var väldigt långsam, så kanske det kunde ta liksom 50 eller 100 år eller 300 år eller något sådär, innan liksom hälften av det jag visste hade blivit irrelevant eller likgiltigt. Eller 50 år kanske. För det är så här, karda ull eller något sånt där, om jag lägger tid på att lära mig det.
Men det kan vara 500 år, eller vadå?
Nej, men jag menar, det kanske är irrelevant så här, grannen har legat med den här pigan.
Ah, ja.
Det kanske inte är giltigt om 50 år, liksom.
Nej, men
för
sig,
det kanske det är ändå. Det känns som ett skvall som skulle kunna pågå. Men...
pågående dödsfejd med den släkten. Ja, i hundratals år.
Precis,
men, nej, men jag
men precis. Men eller typ så här, där växer det björnbär eller whatever. Alltså, typ sådana saker kan man då veta om i generationer, och det kan, den kunskapen kan fortsätta vara viktig.
Liksom. Ja, men jag menar liksom produktionen organiserades på samma sätt i många, många hundra år. Liksom.
Verkligen,
så att då de nyfödda föddes in i samma samhälle som de gamla hade fötts in i för 80 år sedan. Liksom. Så de gamlas kunskap var helt relevant. Liksom.
Ja, och extremt värdefull. Där var det liksom att de hade mycket högre status. För då visste ju de allt och de andra visste ingenting. Liksom, så här. Men när accelerationen kommer blir så snabb, liksom, så blir det ju så här att, ja, men som du sa då, att om man har sett en debatt på Twitter i morse, så har det kanske blivit helt irrelevant liksom, nästa dag. Liksom, även om man la massa tid på att lära sig allting om det eller så där, alltså liksom, men också liksom vad som är liksom tekniskt, ja, men typ att lära sig hur en viss telefonmodell fungerar eller någonting sånt där, och sen kommer det en annan modell och då måste man lära sig hur den fungerar och så där, så att man liksom,
man förstår det sociala fungerar liksom, hur man så ska vara en, inte vet jag, hur man ska interagera med sina medmänniskor, alltså allt, ja, exakt sånt. Ja, att vi lever i ett samhälle där gamla människor inte vet ett piss relativt sett jämfört med hur mycket de har vetat i tidigare epoker.
Verkligen. Så liksom erfarenheter och kunskaper förlorar då liksom oåterkalleligen i värde, och kunskap har svinkort livstid liksom. Att, att Michelle Hallström visste att Gen Z tycker att det är 20 med Macron, så den kunskapen har liksom svinkort livstid, för den är inte giltig längre, för det är inte... Det gäller inte längre. Liksom.
Nej, just det.
Det är värdelöst nu att veta det.
Precis.
Eller att veta att det har varit så kanske är en kunskap i och för sig. Men, det är liksom, men då blir som den kunskapen, Det är inte något som kan liksom hjälpa en idag att veta det.
Nej, nej.
Utan det blir mest som en sån arkivkunskap, om man ska säga.
Mm.
Och det här gör såklart också liksom att skriva han då att förhållandena mellan generationerna förändras. Liksom från att liksom strukturella mönster kunde traderas över flera generationer, så liksom blir det istället att det blir liksom... att det förändras så snabbt så att redan inom en generations livslängd så kan man liksom inte längre typ tradera kunskapen mellan andra.
Nej, mina far- och morföräldrar kunde inte lära mig att man är en social faux pas att avsluta ett mejl med en smiley.
Nej,
utan de kunde kanske då lära mig dansa foxtrott. Möjligtvis, ja. Det ska du göra när du går på dansen för att vara socialt framgångsrik. Men det gällde inte längre då liksom.
Nej, precis. Nej. Och sen är det också att den här, han menar då att, Rosa menar då att det är liksom en reell, liksom en rationell känsla av press. Att det är så att man måste liksom hänga med. Han skriver så här, den som inte håller jämna steg med förändringarna förlorar snabbt kontakten med nya tekniker, praktiker, moden, gemenskaper och så vidare. Ja, typ om du inte gör det så, det är korrekt liksom att känna att man måste hänga med i accelerationen.
Mm.
Men det går inte att hänga med.
Mm.
Så man måste hänga med, men det går inte att hänga med.
Mm.
Han menar ju liksom att det finns här typ rent biologiska gränser för att man inte kan hänga med då.
Mm.
Typ att människan är för... alltså typ att vår kropp inte är avsedd att till exempel ha så många bollar i luften samtidigt och sådär.
Mm.
Oavsett hur det är med det... så menar han på att man ska liksom betrakta det här som ett slags... för han menar då att det är liksom ett problem, det är ett samhällsproblem. Han kallar det till och med för ett förtryck. Liksom att, han skriver så här, accelerationen blir ett totalitärt herravälde. En totalitär och totaliserande kraft som utövar press på alla som befinner sig inom dess räckvidd. Som blir omöjlig att undkomma och som genomtränger alla områden i livet. Och som blir svår eller nästan till omöjlig att kritisera eller bekämpa med politiska medel.
Mm.
Men han skriver liksom att det borde behandlas som en politisk fråga. Han skriver så här... accelerationen diskuteras inte offentligt som en politisk fråga. Istället erfars accelerationen som någonting som vi bara måste förhålla oss till. Och klarar vi inte det, ses det som ett tecken på våra egna privata eller individuella brister snarare än ett symptom på ett utifrån kommande förtryck.
Mm.
Och det var bara den här liksom meningen som jag tänkte var liksom intressant att typ... hålla i huvudet när man liksom på något sätt liksom pratar om dels sig själv som en boomer eller andra som liksom att det är pinsamt att inte hänga med och sådär liksom att om man istället om man på något sätt hade i åtanke att det inte bara är då ett privat eller en individuell brist utan att det är ett en förändring i hela samhället som har skapat den här situationen som gör att det då är att man kanske då skulle kunna ha ett jag vet inte om det går att diskutera det som en politisk fråga. Det känns kanske som det stämmer att det är jättesvårt att diskutera det som en politisk fråga, men i alla fall ha ett kanske ett mer så här förlåtande och kärleksfullt förhållningssätt till känslan eller accepterande av känslan att absolut inte hänga med eller känna sig efter eller inte förstå eller sådär.
Mm.
Både kanske hos sig själv och hos andra.
Mm.
Det var mitt förslag.
Du har ingenting du vill tillägga?
Nej.
Nej. Okej. Tack ska ni ha för att ni är med och för att ni lyssnar. Vi hörs igen snart. Ha det bra.
Hej då. Ha det bra. Hej då.